Vi fick lite önskemål förra året att vi skulle vända salmer, och det förstår jag, för det är så härligt. Så jag tänkte jag bjuder på en till nu i predikan. En av mina favoriter, Gläd dig du Kristi brud. Och då tänker några kanske Knutby i dessa tider, och då vill jag bara dementera, det är inte den Kristi brud. Utan jag vill återta begreppet Kristi brud, för det handlar faktiskt om oss. Det är du och jag, det är kyrkan som är Kristi brud. Och det syftar på den dag vi ser fram emot, som är den stora bröllopsdagen, när vi en dag ska få förenas med den kärleksfulla guden. Så jag kommer växla nu verser i den här salmen med lite betraktelser. Gläd dig du Kristi brud och möt din Herre Gud. Den stora dag du bådat, som oss profeter bådat, Hosianna pris och ära, vår konung är nu. Jag tänker att det är någonting med texten i den här salmen, Gläd dig, och den här väldigt härliga, glada texten och den väldigt mollstämda musiken, som sätter lite fingret på den här dagen när Jesus rider in som kung. Folket förstår inte vart han är på väg, var han hänga en vecka senare på ett kors. Men Jesus vet, och han har försökt att berätta för sina närmsta, men de har inte förstått. Men det här både ochet finns också i folkets hurrarop, folkets glädjerop, Hosianna, som är ett rop av hurra, men egentligen betyder det snälla hjälp. Och det är en sån kung. Det är en kung som vi kan få komma med våra behov till. Det är en sån kung som vill möta dina och mina behov. Jag hittade så fint, en så fin bild, en sån hjärt-emoji, där bandaget faktiskt är ett kors. Det passar bra idag. En åsna honom bär, som fridens första. Hans prakt är ganska ringa, men döden kan han tvinga. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära. Han är en kung som inte rider in så här. Så vi tänker oss en kung på en pampig häst av modell större. Jag tänker på Kopparmärra till exempel, jag som är göteborgare. Ni vet där man alltid bestämde träff innan mobiltelefonernas tid, ni som levde då. Ja, men vi ses vid Kopparmärra 16:00. Det var alltid folk där, nu är det inte så många som hänger där. Han som pekar och ligger. Eller är det, nu blandar jag ihop va? Ja, jag rör till det. Men det är ungefär samma bild av en kung där. Men så red inte Jesus in. Jesus rider in i ögonhöjd. Och det är därför han väljer en åsna, bland annat därför. Men han väljer också en åsna som är en symbol för fred. Det är en sån kung. Han väljer en åsna som är en symbol för folket. Åsnan var ju din och min cykel, kan man säga. Det var det som alla hade. Eller de flesta. Inte ens Jesus i och för sig hade en åsna. Han fick låna. Det var en sån här liten rackare han red in på. De är inte mycket större än så. Jag har suttit och ridit på en åsna. Och jag som är 1,87 i den längre delen av dygnet. Jag fick liksom hålla upp tårna när det kom stenar. Det är den höjden. Det är en ganska skruttig tur också. Det skumpar rätt bra. Så det, man känner sig inte som en kung när man rider på en åsna, det kan jag säga. Det står också i ett av evangelierna att det var inte vilken åsna som helst, utan det var ett åsneföl. Och det var en åsna som ännu ingen hade suttit på. Är det några som tycker om det här med hästar som har ridit häst? Hand upp, jag har faktiskt gjort det en gång så jag räcker upp handen också. Ja. Då vet ju ni, och säkert många andra här också, att man kan liksom inte räkna med att man får sitta kvar på en häst om man sätter sig på en häst som ingen har ridit på. Utan en häst behöver ridas in. Och det är likadant med en åsna. Så att Jesus sätter sig på en åsna som inte är inriden, det är egentligen faktiskt ett under som sker där. Att Jesus kan sitta på en åsna, att han vågar, att han tar den risken. Och det säger också någonting om den här kungen som vi firar. Att han inte är rädd för ditt och mitt skick. Han kan få bli kung och färdas fram i ditt och mitt liv, oavsett hur tränade vi är för att bära honom. Karin, kan jag få ett vattenglas här? Det här är inte med i predikan, det är bara en förutsättning för fortsättningen. Den här bilden på åsnan, det är det perspektivet folket ser. Det är en som ser ett annat perspektiv. Och det är Jesus. Visste ni att nästan alla åsnor har ett kors på sig? Och Jesus ser vart han är på väg. Folket förstår inte det. Men han ropar på hjälp och det är precis det han ska ge dem.
Saktmodig, mild och god, han ger det svaga mod. Vill du till honom höra, ska han dig saliggöra. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu.
Det står att när han närmade sig Betania så skickade han iväg lärjungarna. Det var i Betania han satte sig på åsnan. Tecknet på att han var den väntade kungen. Och Betania betyder det fattigas hus eller det svagas, det sjukas hus. Det säger någonting också om vilken kung han är. Att det är oftast där han blir mest först igenkänd som kung. I vår svaghet, i vår fattigdom. Och Jesus själv var fattig. Som sagt, han fick rida på en lånad åsna. Han skulle några dagar senare instifta det nya förbundet genom en måltid i ett lånat rum. Och en dag senare skulle han läggas i en lånad grav. Han hade predikat till de stora skarorna från en lånad båt. Och han hade mättat tusentals genom en liten pojkes matsäck som han fick i den stunden. Jesus var fattig i ordets bemärkelse. Och vilken rikedom han ger.
Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Idag vill han dig gästa och sitt förbund befästa. Hosianna, pris och ära, konung är nu.
Det är dit han vill, till hjärtat. hjärtat hos var och en av oss. Han bryr sig inte så mycket om utsidan som du och jag gör. Han har skapat den också, men det är framförallt hjärtat som han är intresserad av. Och jag som har en förmåga att misstro slumpen, jag tror inte att det var en slump att Jerusalem hade formen av ett hjärta just för 2000 år sedan. Här är de här små färgglada bilderna, om ni ser det så ser man en liten gul figur som blir större och större för varje ruta. Och det är hur Jerusalem såg ut vid olika tidpunkter i historien. Och det är väldigt lätt att se, för man ser bara på stadsmuren. För på den här tiden i den kulturen så byggde man alltid muren runt staden. Och när den här Zakaria-texten skrevs, som Karin läste i början, profetian om han som en dag ska rida in på en åsna, då såg inte staden ännu ut som ett hjärta. Men just på Jesu tid så har det exakt, får man nog ändå säga, formen av ett hjärta. Och dessutom det här anatomibilden som ni ser på hjärtat, så ser ni att det ser ut som ett W längst ner. Det är den hebreiska bokstaven Shin, den ser ut precis så, som för varje jude representerar Gud. Man är väldigt van vid att tänka Gud när man ser den bokstaven. Och därför säger judiska rabbiner att Gud har satt sitt namn på våra hjärtan. Intressant nog så har ju dessutom Jerusalem dalar som bildar precis bokstaven Shin, som ännu mer förstärker bilden av ett hjärta. Det är hjärtat, det är där Gud vill vara kung, i ditt och mitt hjärta. Och därför kan vi höja glädjerop.
Höj glädjerop till skyn vid denna glada syn. Här kommer Sions första bland konungar den största. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära.
Det står i ett av evangelierna att kvällen innan han red in på åsnan så var han hemma hos några vänner. Och där var det en kvinna som tog en jättedyr olja, kryddad olja. Den var värd ungefär en årslön, ungefär en ny elbil för att tala 2025. Som hon bara öser allt innehåll över Jesus. Och folk blir förargade där inne, några i alla fall. Och menar att vilket slöseri. Hon hade kunnat sälja det här och ge till de fattiga. Men då säger Jesus att det här gjorde hon för min begravning. Hon kanske var en av de få som hade trott att det Jesus sa var på riktigt. Att han var tvungen att dö. Samtidigt så var det precis med samma kryddade olja som man smorde en kung. Man gjorde på samma sätt. Man bara öste det här doften. Ofta myrra. Och det känner vi igen från den här gåvan som vise männen ger för att det är en kung som föds. Myrran. Med andra ord, en kung i den här kulturen doftade på långt håll. Det var den smorde, han som var kung, hans vars kläder doftade av det här. Så att när Jesus sen dagen efter rider in, så tror nog många att nu har han blivit smord. Här är kungen. Och därför vågar man kanske i det här politiskt laddade frågan, vågar man äntligen utbrista det man kanske har trott i hjärtat. Han måste väl ändå vara Messias. Ja, nu är han smord. Och så strör man palmer.
Strö palmer på den stig där Herren nalkas dig. Lägg för hans fot din prydnad, giv honom tro och lydnad.
Man la också ner sin mantel framför honom. Man la mantlar på åsnan som man satt på. Och manteln på den här tiden, det var ju det yttre plagget. Det var det man hade för att skyla sig och hålla värmen på kalla nätter. Jag tänker idag så kan mantel symbolisera lite olika saker. Det kan symbolisera det där att antingen så vill man själv vara självbestämmande. Eller så kan man lägga ner den manteln, kungamanteln, och säga: Jesus, det är bättre att du får vara kung i mitt liv. Eller som kanske är den stora lockelsen, frestelsen för oss, att vara den där superhjälten. Superhjältens mantel. Och vi kan ofta då, som i det här fallet, mittenbilden, så kanske det är förknippat till det vi gör. En läkare i det här fallet kan vara en präst också. Vi har så lätt för att identifiera oss i det vi gör och vi vill lyckas. Men tänk om vi blir lyckligare om vi lägger ner den manteln. För någonstans är vi alla barn. Och det var de som var först med att känna igen Jesus. Och nu är vi på sista versen, så nu förstår ni att snart är predikan slut.
De små på barnavis ska sjunga Herrens pris, och folkets hela skara ska glad och frälsad vara. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära.
Och jag tänker på det där avslutningsvis, att när Jesus red in, han kom i ögonhöjd, men för barnen var han fortfarande, kom han lite huvudet över. Och kanske säger det någonting också om hur barn lite lättare kan se att det är Jesus som är kungen. Han är bra. Jesus är bra. Han är bra. Han är riktigt bra. Så vi säger amen på det.